Tystnadskultur.
Tystnadskultur.
Jag kan inte tävla mot dig. Du är infödding.
Tystnadskulturen sprider sig ju.
Jag heter Mia Blomgren.
Det är bäst att hålla käften.
Läste jag upp den här listan för dig där folk har sagt att här finns en tystnadskultur?
Nej.
Okej, då tar vi den snabbt här då.
Aha.
Apotek, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, bibliotek, byggsektorn, dataspelsbranschen, energibranschen, fackförbund, familjen, finansbranschen, Folkhälsomyndigheten, folkhögskolor, fotbollförbundet, förskolan, försvarsmakten, idrottsorganisationer, industrier och verkstäder, kommuner, konstvärlden, kriminalvården, kriminella nätverk, Kungliga Dramatiska teatern, kyrkor, samfund, landsting och regioner, migrationsverket, media, musikbranschen, näringslivet, nöjesindustrin, polisen, politiska partier, privata företag, public service, restaurangbranschen, räddningstjänsten, rättsväsendet, sjukvården, skolan, skogsstyrelsen, sociala medier, socialtjänsten, stall och hästgårdar, Svenska akademin, Systembolaget, universitet och högskolor, äldreboenden.
Ja.
Du vet, syjuntan i Ockelbo,
ja,
har en tystnadskultur.
Ja, säkerligen.
Alltså, nu kommer de... Jag menar inte att de har det, men...
Nej.
Vi lever i en demokrati.
Ja.
Och ändå så pratar människor här och där i hela samhället på alla nivåer om att de befinner sig i en tystnadskultur.
Ja, det stämmer.
Då tänker jag så här. Vad är frågan om?
Det går inte ihop.
Nej, det gör det ju inte.
Nej, det går inte ihop.
Välkommen till det andra programmet i min serie om tystnadskultur. Hej, Mia Blom heter jag och jobbar på Sveriges Radios P1.
Ja, hej du.
Hej.
Det var roligt att du hör av dig.
Tycker du det?
Ja.
Du skrev ju ett långt, matigt och intressant mejl till mig.
Mm.
Och ämnet är ju klassresa, tur och retur.
Ja, just det. Så var det.
Hej Mia. Jag har nu lyssnat på dina program om klass, vanligt folk och akademikerjävlar och de träffade mig mitt i hjärtat. Mina föräldrar, 75 plus, är alla klassresenärer med högre utbildning och ett hyfsat framgångsrikt yrkesliv bakom sig. Min älskade farmor var städerska och hemmafru, farfar charkuterist. Mormor jobbade på storkök och morfar var murare, visserligen med eget företag, men det hjälpte inte mycket eftersom han söp upp all vinst. Det skrattar du till.
Ja.
Ja. Jag har studerat i både Tyskland och Sverige och därefter nästan genomgående arbetat som frilansare. Vad är det för frilansare?
En facköversättare. Från engelska och tyska till svenska.
Vadå facköversättare?
Översätter tekniska texter, programvara, allt möjligt, hemsidor.
Mm-hmm. Mm. Du skriver fortsatt, nu har jag fastnat i Bayern och värjer mig från att enbart vara mamma och hemmafru. Är du i Bayern nu?
Mm, jag bor i Bayern.
Min pappa sa ibland till mig när jag växte upp att det finns ledartyper som tänker självständigt och flockmänniskor som bara följer strömmen. Detta har gjort mig till en kämpe, en fritänkare.
Mm. Jag tycker om att vara fritänkare. Jag är fortfarande en fritänkare.
Vad betyder det för dig att vara en fritänkare?
Jag har nog mest valt att gå en helt egen väg. Och inte förhålla mig så mycket till grupper.
Har du undvikit gruppen?
Det är en spännande fråga det där. Alltså... Och vad fritänker jag? Jag är en fritänkare, men det är inte självvalt, det är ingenting som jag tycker om att vara. Det har mest blivit så av en inre nödvändighet. För att jag inte kan vara tyst när jag känner att det är någonting som håller på att hända eller konflikter som inte uttalas. Och då börjar det liksom klia i mig, så måste jag bara ta upp det.
Det här med att vara fritänkare, det brukar ju börja i barndomen.
Mm, och det gjorde det absolut hos mig. För mina föräldrar skilde sig när jag var 6 år gammal. Och därefter så valde de att inte byta ett ord med varandra. Inte vistas i samma rum och inte heller prata om varandra. Och det gjorde de säkert ja, med de bästa avsikterna för att de själva hade vuxit upp på det sättet och lärt sig hantera konflikter på det sättet. Men för mig så var det verkligen en svår situation att förhålla sig till i och med att det inte fanns någon möjlighet att prata om det här konfliktfyllda. Det var som en ocean av tystnad som bara fanns med där under ytan. Jag har aldrig förstått meningen med att tiga.
Det jag var intresserad och nyfiken på när du skrev att du är fritänkare, ja, det var ju också det här om du i lägen när det verkligen gäller har ställt dig upp och sagt ifrån.
Ja, jo, men det har jag. Ja, absolut. Alltså, det fanns på skolgården när det var en kille som blev mobbad, så gick jag fram och pratade med mobbarna och frågade vad de höll på med. Det har jag alltid kunnat göra.
Du gick fram på skolgården här när du var barn i Sverige?
Ja.
Till en mobbare?
Mm.
Vad var det som hände?
Jag såg bara att det var en av killarna i klassen som var ganska osäker. Men de höll på att reta honom och trakassera honom på rasten. Och då gick jag fram och pratade med mobbarna som höll på där och undrade vad de tyckte att de gjorde och varför de höll på så där med den där killen och att de skulle sluta. Och det var ingen big deal alls. Det kändes jättenaturligt och de slutade och gick någon annanstans.
Hur gammal var du då?
Kan jag ha varit? 3-4 klass någonting.
9-10 år?
Mm.
Det var en stursk 10-åring.
Ja, jo, jag har alltid varit väldigt stursk. Också i min familj när det är konflikter så ställer jag mig upp och säger till. Och det är inte alltid så uppskattat.
Nej, familjen är ju kanske den främsta grogrunden för tystnadskulturer.
Ja, det stämmer. Ja. Jag kommer från en sammansatt, ihoppusslad familj av olika äktenskap. Väldigt mycket spänningar och olika relationer. Det är ju också en styrka när det är en mångfacetterad gemenskap. Men då måste man ju kunna få prata om alla olikheter och orättvisor också och få uttala dem.
Hur gjorde du då som barn i en familj där man överhuvudtaget inte pratar med varandra?
Alltså för dem var det ju två världar som var helt separerade. Vilket tyvärr gjorde det ganska svårt för mig att pendla med de här olika världarna. Så jag valde den ena föräldern. Vilket gjorde att det var mycket som gick förlorat från den andra sidan.
Mm.
Jag vill inte förebrå någon annan. Det var helt enkelt komplicerade relationer. Men jag tror också att jag har flyttat utomlands för att få lite distans till det där anpassningstrycket.
Jag är långtradarchaufför sedan 55 år tillbaka.
Ja, du skriver så här. Hejsan, jag kör långtradare sedan många år och lyssnar slaviskt, står det på dina program.
Ja.
I ett program slog det mig när en av deltagarna nämnde ensamhet. Att ensam är jag ju jämt när jag jobbar, stirrande på en landsväg, svart eller vit, beroende på årstid. Cirka 2000 arbetstimmar per år, säkert 1500 av ren körning. Alltså 78 000 timmar av ensamhet fram till nu. Det låter som en romantitel.
Ja.
En lastbilschaufförs memoarer.
Ja, ja.
78 000 timmar av ensamhet.
Ja.
Det betyder ju faktiskt att du inte har befunnit dig i en grupp så mycket.
Nej, 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 nej. Alltså inte under yrkeslivet, nej. Absolut inte.
Hur är ditt förhållande till gruppen som fenomen?
Som fenomen? Ja,
Där är jag nog väldigt besynnerligt kluven, därför att jag har jobbat väldigt mycket fackligt i många år och varit lokalordförande inom transport, och där har jag ju deltagit i grupper på min fritid.
Då förstår jag din mailadress.
Ja. Ja, jag tycker den är fyndig.
Ja, den är fyndig. Du titulerar dig Joe Hill.
Ja.
Snabel A.
Ja.
Joe Hill, just det. Det var en intressant person.
Joel Hägglund.
Som emigrerade till Amerika.
Ja, han var född och uppväxt väldigt nära där Transportarbetarförbundets avdelning låg i Gävle för en tid sedan.
Han var protestsångare.
Ja, det var egentligen så var han väl rubricerad som syndikalist. Och han emigrerade ju till USA då för att försöka sprida syndikalismen där. Men de hängde ju honom. Nej, de sköt honom. Så var det. Han arkiviserades.
Han blev anklagad för något mord, eller vad var det?
Ja, precis. Det var väl då den bärande orsaken till att han varit avrättad, så att säga. Men att man har väl på senare år konstaterat att han hade väl inte ens varit där. Som det var på den tiden när det hände, så var han väl obekväm. Det var väl ett utslag av tystnadskulturen. Man fick tyst på honom.
Handgriplingen?
Ja.
Du säger tystnadskultur?
Ja. Det finns ju så mycket, alltså tystnadskultur, ja, det är så mycket, det är ju inte bara, ja, det är inte bara ett beteende, det genomströmmar ju allting. Sociala livet, arbetsplatser, uppdrag, allting genomströmmas ju av det på något sätt.
Ja, jag vet, det är därför jag gör den här programserien.
Mm. Tystnadskulturer, som jag tolkar tystnadskulturer, det är att man faller lite utanför ramarna. Och tystnadskulturer tror jag drabbar de som själva inte orkar hantera att de är i en tystnadskultur. Jag tror att om man är tillräckligt tjurskallig och tror tillräckligt mycket på en sak, då tror jag inte att man blir drabbad av en tystnadskultur, därför att man tror så starkt på det man jobbar för.
Du menar att den som ställer sig upp och säger eller gör någonting är inte med i en tystnadskultur, just för att de ställer sig upp och säger och gör någonting?
Jag tror att det är mindre risk att de ska bli offer för en tystnadskultur utifrån hur stark de är i sin tro, så att säga.
Jag tänker på en sak.
Ja.
Sluta prassla nu, sitt bara.
Ja, jag sitter alldeles still i köket ensam, alldeles tyst.
Ja, 78 000 timmar av teknik kommer mina memoarer heta.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag tänkte på det här med Joe Hill. Det var ju över 1 miljon svenskar som emigrerade till Amerika.
Ja.
Det var en fjärdedel av den svenska befolkningen då.
Ja, då var det det, ja.
Ja. Och det gjorde de ju för att det var väldigt fattigt i Sverige.
Ja.
Men de gjorde det ju också för att de ville komma bort ifrån det här förtrycket, åsiktsförtrycket.
Ja. Ja, samhällssystemet.
För ibland kan man känna att det här fenomenet med tystnadskultur bara skulle ha funnits ungefär sedan 2015 eller 2007 eller 2000 eller...
Nej, nej, nej. Det är bara att fråga suffragetterna på 10-talet.
Det är så att...
Där var det tystnadskultur så det bara luktar om det. Det man kan tänkas bli nyfiken på, det är ju hur var det på de gamla romarnas tid? Hur var det på grekernas tid? Fanns det även en tystnadskultur då? För att jag skulle kunna tänka mig hos faraonerna i Egypten. Där var det så toppstyrt, så där fanns det definitivt en tystnadskultur.
Tystnadskulturer finns ju oavsett vilken regim som härskar just då.
Ja, precis. Fast den yttrar sig på ett antal olika sätt då, beroende på från vilken syn vi ser det. Va?
Och jag tänker på vad som hände sen. Vi pratar slutet av 1800-talet. Vi pratar ryska revolutionen 1917. Vi pratar andra världskriget, efterkrigstiden, diktaturerna i öst.
Ja.
Så vi pratar här om någon slags snabbt historiskt perspektiv.
Ja.
Jag tänker på murens fall 1989. Det var ju...
Ja.
Den föll ju för att människor var trötta på att inte få säga vad de verkligen tänkte.
Ja. De rev ju den bokstavligt.
Jag vet, jag var där.
Jaha.
Jag kom dagen innan.
Ja.
Men det är en annan historia. En väldigt lång historia som jag inte ska gå in på här.
Du har inte tid.
Du har inte tid.
Nej, det har inte heller.
Här finns det streitkultur. Det är ju centralt begrepp.
Streitkultur.
Mm-hmm. Alltså, att man bråkar lite, liksom.
Det är totala motsatsen, alltså.
Ja. man går till sitt stammtisch och så sitter man och schabblar lite och bråkar lite. Och då är ju olika politiska åsikter som man stöter och blöter. Och det där missuppfattar ju många svenskar, alltså hos tyskarna. De tycker att tyskarna håller på att brösta sig. De ska ha rätt hela tiden. Vad jobbiga de är. Men det är ju en lek också. För att kittla fram den där spänningen i diskussionen. Och det handlar inte så mycket om att hävda sig, utan liksom kolla upp hur funkar mina argument. Hur lyckas jag att hävda mig gentemot den här andra människan? Det sociala spelet står i centrum. Nu kommer min son här. Jag ska bara öppna dörren så vi ser här. Så, där.
Var det din son som kom?
Ja, precis. Han kommer som läkare nu, så han kommer upp i min jobblägenhet nu.
Okay.
Jo, jag pratade med min man om det här med tystnadskultur. Och jag har bott med honom i Sverige i 8 år. Han är tysk. Han upplever det som att när han fick igång ett samtal och det började bli intressant, någonting som var lite konfliktfyllt, så själv dog samtalet. Och han fick aldrig riktigt grepp om varför det själv dog. När han tyckte att samtalet började flyta på eller kom in på någonting som var intressant för honom, så var det ofta som den andra släppte ämnet för att det blev obehagligt eller konfliktfyllt. Som ett hett järn liksom. Man bara släpper det.
Ja.
Och sen tror jag att det är någon sorts hänsyn man vill ta. Och då håller man tyst.
Jag tänker också på det här med att knyta näven i fickan och inte säga någonting då. Och sen...
Ja, det är ju skillnad också på att lugna ner sig på riktigt. Och vara lugn även på insidan. Eller att låtsas vara lugn.
Ja, absolut. Och det kan jag tänka ibland kan förklara den här diskrepansen. Eller den här skillnaden mellan att många människor pratar så väldigt mycket om att de har en tystnadskultur på sitt jobb. Eller i familjen. Eller någon annanstans. Och samtidigt så sitter det då människor online och säger i princip vad som helst. Om vad som helst.
Mm.
Hur går det ihop?
Ja, det är väl för att folk biter ihop liksom, inför varandra. Att man släpper ut allting då online istället. När man inte behöver stå för sina åsikter gentemot de andra, då kan man visa mer.
Men om vi säger så här, för att dra ner det till en mer gripbar nivå. Hur har ditt liv påverkats av det, tror du? Att vi har en mer allomgripande tystnadskultur i Sverige?
Det är en intressant aspekt. Vi fick våra första två barn i Sverige och vi upplevde det som svårt att hitta min egna väg i det där. Det förväntades att barnen skulle vara på dagis då efter 1,5 år och det förväntades att pappan skulle vara hemma den första tiden, vilket inte funkar så bra, och då ställde jag om. Det var inte så lätt att hitta en väg som kändes bra för oss och som också var okej för andra. Väldigt mycket krav utifrån hur det ska vara. Bilder som man ska leva upp till. Som kändes ganska tunga. Och inte så mycket öppningar för egna tolkningar. Mm. Man ska vara någon sorts amazon där. Man ska träna, jobba, fixa barnen. Och snäll. Jag kan tycka att det är mycket att leva upp till. Och att man, den sällan frågar sig liksom, vilken är min väg i det här?
Och om du drar en parallell till det som vi pratar om med, med tystnadskultur, hur menar du då?
Att det är stort tryck att anpassa sig till de här normerna som gäller. Det finns någon sorts inre vilja hos svenskar, generaliserar ju, men att vilja anpassa sig till den här gruppen, till den här homogeniteten. Och att det är någon sorts omedveten, rätt så instinktiv önskan. Och då söker man sig till gemenskapen och gör allt för att skydda den där gemenskapen.
Mm.
Vad är normen? Och måste det finnas en norm? Måste man förhålla sig till en norm?
Ja, tydligen, eftersom vi har så oerhört många tystnadskulturer i Sverige.
Mm. Jag kom på en grej när jag jobbade som elevassistent innan jag började studera i min lilla hemstad då igen. Då kom det ett gäng jugoslaviska elever från för detta Jugoslavien som hade flytt kriget. Och vissa var krigstraumatiserade och de började då i en svensk skolklass. Och jag som elevassistent fick liksom ha lite extra undervisning för dem. Och jag tyckte det var så påfallande att de här barnen, vissa av dem klarade sig jättebra, riktiga överlevare. Och vissa hade väldigt svårt för att hitta sin plats. Och blev bara tystare och tystare. Och man förväntade sig liksom att de bara skulle glida in i den svenska gemenskapen och anpassa sig på något sätt. Och när man pratade med dem så hade de gått igenom fruktansvärda trauman. Det var liksom ingen lärare som tog tag i det där, och inte skolpsykologen heller. Utan man liksom väntade ut det hela på något sätt. Och det tyckte jag var väldigt upprörande.
Vad var det du tyckte var upprörande?
Att det inte var någon som såg deras lidande och fångade upp dem.
Ja. Jag tänker på det här du säger. Det här med anpassning. För vilken färg man än har politiskt eller vem man än är och hur den är, så är det ju egentligen ingen som vinner på att det är på det här sättet. Med tystnadskultur.
Nej.
För jag tänker på det här med anpassning. Att svenskarna själva, alltså vi som bor i Sverige, vi ska anpassa oss till den här normen. Och sen så kommer andra människor, de ska också anpassa sig till den här normen. Samtidigt då som vi har något som vi har pratat om, ett mångkulturellt samhälle då, som vi kanske alla idag enas om har en inbyggd problematik, för att just den här balansen mellan anpassning eller inte anpassning? För det är ju en av de stora knäckfrågorna när det gäller mångkultur.
Mm.
Hur ska man anpassa sig och vad är det man ska anpassa sig till?
Mm.
Det är inte helt lätt vad det betyder.
Nej, det är inte. För jag är ju svensk som bor i Tyskland. Och jag kommer aldrig att bli tysk. Jag kommer alltid att bli svensk i mitt hjärta. Jag kommer nog aldrig att anpassa mig helt och hållet.
Mm. Du säger så här att jag kommer alltid vara svensk i hjärtat.
Ja, det där emotionella, det förblir ju svenskt.
Vadå?
Ja, ibland så, när jag pratar med svenskar till exempel som pratar om utlänningar, invandrare i Sverige, så verkar det finnas någon föreställning om att det är möjligt att bara dra av sig sin kulturella identitet och lämna den vid gränsen. Och sen dra på sig en ny kostym av svenskhet. Och det är ju fullkomligt omöjligt. Jag är ju svensk i själ och hjärta. Det är liksom kärnan av personligheten. Och det förblir ju kvar. Det man kan göra är att fylla på med lager av andra kulturer. Men kärnan förblir ju densamma.
Lager av tyskhet?
Till exempel. Eller Bayers kultur eller vad det nu är för någonting.
Men vad är den här kärnan då? Vad är det du har längst där inne som är svenskt?
Ja. Det är någon sorts längtan efter lugn och harmoni och stillhet.
Lugn och harmoni och stillhet.
Bilden av att vara ensam och sitta vid en strand och blicka ut över vattnet liksom.
Okej. Okay. Men när du säger lugn och harmoni och stillhet.
Du menar att det är liksom
olika sidor av samma mynt.
Jo.
Alltså att beståndsdelarna för dig att vara svensk i hjärtat skulle man ju kunna översätta till en mer negativ version som skulle vara en klockren tystnadskultur.
Det stämmer, det finns en dubbelhet i det där. Samtidigt som jag inte kan låta bli att tycka att den där strävan i svensken, i det svenska i mig liksom är något fint på något sätt. Att man vill uppnå samförstånd är ju egentligen något som är bra, kan jag tycka. Samtidigt som det inte får gå för långt. Alltså, tystnadskulturen är ju ett destruktivt verktyg.
Ja. I nästa avsnitt.
Jag kan ju bara räkna på handen några gånger sig ifrån. Men utöver det så var det ju 10 gånger per dag minst som jag borde sagt ifrån, men inte gjorde det.
Vad var det som gjorde att du inte sa ifrån?
Man känner maktlöshet.
Oj, vad var det?
Ja, det var en vaktelkupp.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Mia Blomgren. Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.